har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Men här är vi igen. Programmet heter Marknaden. Jag heter Jakob Bersell och i studion idag har vi Alexis Kopilov, grundare av DBT. Ni håller på med företagslån ju. Känd för lyssnarna sedan tidigare.
Precis.
Och Erik Vikander, du är grundare av Zupiak, säger man så?
Zupiak.
Zupiak, ja. En AI-baserad tjänst för sök. Du får förklara det sen helt enkelt. Vi kommer in på det. Den här veckan så blir det lite meta, kanske lite H&M, konkursen i Cake och så en djupdykning då i sökordsmarknaden som man tror kommer skakas om av nya AI-tjänster. Och det här är faktiskt väldigt intressant. Vill först påminna bara, vi har ju en ny överenskommelse då mellan mig och lyssnarna. Om ni vill lyssna utan att betala, då vill jag också att ni betygsätter podden och följer podden i poddspelaren. Och jag är helt allvarlig med att det här är då dealer vi måste ha. Det har börjat röra på sig lite grann, det uppskattar jag. Men det är typ 6-7 tusen som lyssnar varje vecka. Men podden har bara omkring 250 betyg i Apple och Spotify. Så lyssnar man mer än en gång så tycker jag att det är rimligt att man bidrar till att förbättra den här statistiken. Och jag kommer fortsätta tjata tills vi har kanske 2 tusen betyg då. Så vänjer med det. Man kan också köpa sig fri från det här med vårt avlatsbrev. Då kostar det 49 spänn i månaden. Det gör man på monopol.se. Det är väl en bra fair deal.
Det är en fair deal. Ja. Alltså, gillar man grejen så ska man gå in och likea och kommentera, ge betyg. Och...
Ja, verkligen.
Bra, gör det. Hur har veckan varit då?
Ja, men bra start. Varit i London, pratade om en konferens om alternativa finansieringar och hur man kan stötta SME. Så det har varit superkul. Så bra start.
Är det mycket intresse nu för liksom, sådana frågor?
Men det tycker jag. Det har från att vi liksom gick in december, alla var superpositiva efter ett tufft 2023. Det kom in lite liksom svag januari, så känns frågorna superviktiga igen, relevanta, och lite, vi kommer ju komma in på det som du sa, frågorna sen, men det är i slutändan, finansieringen är ju blodet för allting, för att liksom kunna få all och ha liksom inte bara innovation och tillväxt, men rätt innovation och tillväxt för hela omställningen, hur får vi, och inte för att förgå, därför är det extra tråkigt med ett bolag som Cake då, som ändå driver liksom en förändring av någonting som då inte överlever. Men vi kommer säkert tillbaka till den frågan sen.
Ska vi ta några notiser då från veckan? Jag vet inte om ni såg det, men det var utdelningsrekord från Volvo. 37 miljarder ska man betala ut för aktieägarna, vilket då är den största utdelningen från ett börsbolag i Sverige någonsin.
Fantastiskt.
Snyggt.
Det är bra. Inflationen i EU kom in rätt lågt, 2,9%. Det var lite riksbanksmöte här i veckan också. De lämnade räntan oförändrad.
Inte helt oväntat.
Det var inte helt oväntat.
Nej.
Och samma sak i USA då. Känns som att liksom intresset för liksom penningpolitik börjar liksom svalna lite också. Det kanske är sunt. Tror du inte det?
Ja, precis. Och sen tror jag att nu har väl alla bara landat i hur länge ska de vänta innan de gör någonting. Och jag menar, vi har ju sett alla tecken på att det verkligen har bitit med liksom de inflationssiffror som har kommit in. Så att det är väl mer bara en tidsfråga.
Ja, men det är ju dags nu liksom, att börja vända den skutan, räntebanan.
Ja, det händer väl här under våren.
Yes.
Sen har vi H&M som får en ny vd. Helmersson slutar och... Alltså, nu, jag minns faktiskt inte nu vad efterträdaren heter. De rekryterar ju igen liksom från egna leden.
Ja, det verkar vara en trend som fortsätter. Alltså att jag kommer ihåg när jag pluggade i Uppsala för herrans massa år sedan, så pratade man om att Sara håller på och liksom ta över den här, att fast fashion blir ännu snabbare och H&M inte hänger med.
Mm.
Och den där trenden har ju bara fortsatt med Shein och de här kinesiska varianterna, och det känns som H&M aldrig har liksom lyckats komma ikapp. Och så man avundas inte Helena liksom senaste 4 åren hur stökigt det har varit, också kopplat till att liksom H&M inte riktigt tar ordning på sitt eget torp, och så kommer alla de här covid och liksom det här stöket med att göra den här omställningen. Så att det var nog 4 hårda år kan jag tänka mig för henne.
När var de började?
Januari 2020, så att det var ju som, hon fick ju 2 månader av någorlunda lugn, och sen så var det väl då, ja, men det var sent mitten februari tror jag som man gick ut och började stänga ner allting, och då blev det ju skrik och panik, och liksom, det blev ju helt tomt i butikerna överallt. Alltså hela, man stängde ju ner världen, men det är ju lätt att glömma när man i Sverige, vi levde ju ändå lite här någorlunda. Det, pratar man med folk utomlands blir upprörda när man själv säger i Sverige att vi hade det tufft. De bara, ni förstår inte hur det var att bo i Paris, London. Så fick hon hantera hela den här butiks, hur ställer jag om till att försäljning via nätet, vad gör jag med alla de här butikerna?
Mm.
Och så landade de precis, kom ur det där, då skulle de ut ur Ryssland, för då liksom hela det, och sen precis när hon andats ut för det, då kom liksom räntehöjningar och liksom värsta liksom, retail crash och liksom konsumenten som bara håller igen på allting, och precis som du säger, ett lager av hela den här omställningsvågen som har varit väldigt tuffa mot fast fashion, att så här, det håller inte, de måste göra en omställning, och det är sån här omställningar som tar tid att vända. För med H&M har jag tycker jag liksom haft en fantastisk modell, men nu måste vända och bli då mer hållbart. Och de har gjort intressanta investeringar i Selfie som de är. Så de är ju på många grejer, men det är saker som tar tid. Har du då fullt fokus på liksom, ja, men det, räntan, covid, Ryssland? Ja.
Nej, men det är en stor roll i tanker och vända. Så det tar ju tid, som du säger.
Ja.
Jag har egentligen bara 2 så här bestående minnen från pandemin. Det ena är då förstås från någon sån här kö i någon hockeystadion när man ska vaccinera sig första gången.
Yeah.
Den här dystopiska känslan. Men det andra är från ett köpcentrum i Stockholm där jag går in, och så finns det då en H&M-butik såklart. Men det är så mycket kartonger i butiken att de står liksom staplade på varandra från golv till tak och täcker i princip hela skyltfönstret ut mot gallerian. För att det var liksom mitt i nedstängningen, inga kunder i butikerna, men leveranserna fortsatte bara liksom rulla in och de fyllde den här butiken med kartonger.
Ja.
Det var helt sjukt. Det var verkligen så här undergångskänsla på det också.
Ja, men jag tror man skulle behöva skriva memoarer kring vad som hände under pandemin. Alltså man har ju glömt bort.
Ja, ja.
Det är så här, hemskolning av barn. De var hemma. Liksom kalabalik kring toapapper. Alltså det stod så här, du får max köpa en. Ja. Man har glömt bort att tänka så här, nej, men vi levde i helt unika omständigheter och den paniken. Och det tycker jag vi pratar kanske inte idag, men så här geopolitik. Jag tror det liksom påverkat rätt mycket kring den värld vi lever idag. Alltså vi levde ju i en ganska totalitär värld där vi i, jag menar, ta Frankrike, fransoserna, de strejkar ju för vad som helst, eller på att säga. Men där kommer ju Macron och bara låser in alla. Det är ingen som demonstrerar, säkert för att de inte fick gå ut då, men, men att man vande sig vid att det är någon som bestämmer på topp och det kan komma ganska radikala beslut.
Ja, plus hela omställningen av liksom arbetslivet som kom med det. Att vi hade liksom 10 års digitalisering och omställning på 1 år kanske.
Yes.
Och det här med hur remote working blev liksom det nya normala som då sen man tampas med. Då, vad är det nya normala? Mm. Är det liksom att alla ska vara inne på kontoret eller liksom hybrid? Men det har också öppnat upp en mängd massa tror jag för att ha en form av mer av en global arbetskraft, och så att det har ju fört med sig en massa positivt samtidigt som många bolag kanske kämpar med det här att okej, halva kåren är hemma och ska alla vara på kontoret och vad är det nya normala, hur mår folk bra? Alltså, en sån sak.
Ja. En fråga faktiskt som var ganska intressant, förr i tiden då, alltså det var viktigt att må bra, men det var under devisen alla är på kontoret. Alltså det var liksom, nu är det ytterligare en parameter att ta med. För jag köper liksom, företag är en summa av ett antal individer som har ett gemensamt mål och alla måste gå framåt, men du har slängt in en parameter till som man ska ta hänsyn till.
Jag kan fortfarande inte bestämma mig om jag tycker det här med hybrid är bra eller dåligt.
Det enda jag landat i, det är allt eller inget. Det värsta som jag vet är möten där mix. Hälften ja. Är hybrid, hälften är...
Ja, det blir inte bra.
Nej, vilket det kan bli som så här, lite så här komiska delarna med hälften av gänget är på kontoret, hälften är hemma. Men då är de som är på kontoret, de sitter vid sin skärm inloggade. Så vi går inte ens in i samma rum, vilket jag köper, för det blir annars ett dåligt möte. Och de, det är sådana här efterdyningar som vi måste hantera för att få till det.
Okej, okay, en sista notis då. Meta rapporterade igår. Det var mycket amerikanska storbolagsrapporter, Google, Microsoft också i veckan. Ganska AI-fokuserat också. ARM har ju rapporterat. Men Meta, alltså Facebook, de gör sin första utdelning någonsin. Det är ju lite milstolpen då.
Mm. Fantastiskt.
Nej, men de har väl lyckats. För jag kommer ihåg för bara ett par år sedan när man såg att användarkurvan plana ut och till och med de hade tapp av användare. Och då mentalt hade man ju räknat ut Facebook för att man associerar Meta mest med Facebook. Men då får man ju tänka på att de har haft en fantastiskt smart tillväxtstrategi i att köpa allt som verkar få fäste. Mm. WhatsApp, Insta, lanserat Messenger och har liksom lyckats framgångsrikt med att föra ihop allt det där till en plattform. Så att de har gjort samma resa som Google gjorde med sina produkter nu internt med på annonsörssidan. Så att det förklarar lite grann varför intäkterna har ökat. Det är att helt plötsligt så har de fått till en målgruppstyrning och en liksom targeting som är bra. Så att tidigare var det lite trubbig vad det styr på, men nu har de fått till en AI-modell som gör att annonsörerna får lönsamhet. Och det låser ju upp väldigt mycket då, också kopplat till att de skär ner på kostnaderna. Så helt plötsligt så har de en affärsmodell som fungerar. Så att det förvånade mig inte så mycket, men det som förvånade mig var kanske användartillväxten på 8%. Så att när man mentalt tänker att ja, men Facebook, där hänger bara mormor och morfar.
Mm. Ja, 2 miljarder drygt dagliga användare.
Det är ett par.
Det är någonting.
Men kan sättas i perspektiv att, vad var det igår eller förrgår som Mark Zuckerberg förstår och ber om ursäkt till ett antal föräldrar som står. Så att det, jag kan säga, affärsmodellen funkar, ja, finansiellt, men det finns alltid repercussion. Det var ju någon av dem som kallade det, som ställde likheter med tobaksbolagen. Och så att det finns en,
jag är inte med, vad sa han för någonting?
Nej, men han fick ställa sig upp och be om ursäkt under utfrågningen i kongressen. Då var så, vilka vill du inte vända dig om och be om ursäkt till, alla de här föräldrar vars barn har liksom utsatts för liksom de negativa konsekvenserna som på Meta, och då får de liksom vända sig om med föräldrar som har bilder på sina barn. Här har du skadat.
Som sitter i ett mörkt rum med telefonen.
Ja, exakt.
3 millimeter från ansiktet.
Och sen 2 dagar senare så skickar han ut en utdelning och så är det glömt.
Precis, men det är väl de nöjda.
lite sidospår, men det är väl också föräldrarnas ansvar, tänker jag. Hur liksom barnen använder de här tjänsterna. Strunt samma. Vi ska snacka om elmotorcykeltillverkaren Cake som igår lämnade in sin konkursansökan. Många intressanta delar i det. Och så ska vi prata om en fråga då som jag tycker är superintressant och ganska förbesedd. Hur ska alla företag där ute få in trafik till sina hemsidor om olika AI-tjänster då ersätter Google? Det ska vi prata om på slutet. Men vi börjar med lite reklam. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalet.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Cake lämnade sin konkursansökan igår. Kände ni? Kände ni någonting?
Ja, tråkigt. Eller så här, tråkigt av flera delar. Det ena som jag nämnde, det är ett antal företag som har drivit en omställning som har liksom ett, det är inte bara en produkt utan man kommer ju ändå sakna, och man är lite ledsen att den här, det inte funkar hela vägen utifrån ett så här, produktperspektiv. Sen tycker jag liksom ytterligare liksom förbannad och sur på de här preffaktierna som har varit liksom ett liksom, det är det vi har haft de här senaste åren. Alla vi har sagt att vi har varit duktiga på riskkapital. Jag tycker inte att preffaktier är riskkapital. Jag tycker det är lån. Alltså, så det, och det skapar en struktur som inte är grundarvänlig, som skapar de här låsningarna. Så att jag tror att det finns ett antal efterdyningar av, och då inte bara Cake, men många av den här typen av bolag där den typen av pengar som var där kommer backa. Vi kommer inte se lika snabb förändring. Så att jag kände rätt mycket.
Ja, nej, jag tycker också att det är sorgligt, för jag håller med om att de liksom var en del av den i en nisch liksom, som var ganska kanske liten nisch jämfört med den större nischen med elbilar och annat. Men synd, och också kanske lite en effekt av det vi har sett med cyklerna de senaste tre åren, där vi hade en extrem riskkapitalbubbla, om man får säga, 2021, där de liksom nu måste nyktra till. Och de värderingar som fanns med de här strukturerna, så skapade ju en komplexitet som då inte går att komma ur. Så att det är snarare liksom en konsekvens av att vi var på en topp där de lyckades ta in en massa pengar, och så hann de inte tillräckligt långt innan världen nyktrade till och sa oj, vänta, AMF till exempel, var kom de från? Nej. Här? Det var lite intressant att de var en delägare liksom, och som kanske då hoppade på det här tåget när alla var lite, det var lite Klondike över tech, hållbarhet och så. Så blir det nyktring liksom.
De ville, så att säga.
Ja, ja. Vilket var kul, liksom. men lite otippat kanske. Ja.
Han är ju en väldigt intressant entreprenör, tycker jag, Stefan Ytterborn. Då. Bara lite kontext för folk som inte har koll på honom. Vi gjorde en lång intervju med honom för ett par år sedan. Jättesympatisk person. Han grundade något som heter POC. Men det åker ni skidor, eller?
Absolut. Fantastisk framgångssaga, POC. Alltså.
Han började med skidhjälmar, och det var liksom det är så här riktigt jävla entreprenörsstory där han kan ingenting om hjälmar, men ser liksom behovet. Han började intervjua olika så här hjärnläkare för att förstå typ hur en skidhjälm borde funka. Han är duktig på design. Tar fram det varumärket som blir en succé, eller hur?
Ja, men det var ju ett så här bra produkt, och sen var det också tillbaks till timing, superrätt. Alltså det var en omställning. Till och med italienare åker ju med skidhjälm nu. Det hade man inte trott. Alltså det var ju inte så länge sedan de åkte i jeans och en cig i mungipan. så att han tajmade det där väldigt bra med en väldigt bra produkt. Och det är det jag kan tänka mycket med de här nu. Att så här, vad är tålamodet för att bygga en produkt? Och nu med risk för att gå ut på halt vatten, men med Cake då, hade de kunnat rulla på och i liksom lite mer lugnare takt. Alltså, men det hade varit en fin produkt. Vi accepterar att det kanske inte växer 300%. Det växer 50%. That's nice. Det funkar. Och så får vi den här omställningen. Men det är det som har varit, tycker jag, fel de senaste åren. Att man liksom, pengar har kommit in som inte har varit, ursäkta uttrycket, snälla pengar, för det har inte varit, man är inte vid samma bord. Entreprenören tror att så här, ja, men vi är tillsammans. Nej, ni är inte tillsammans. Det här investerar, det är du som kommer driva det här bolaget. Och så trycker man på att det ska gå supersnabbt i någon form av allt på rött. Det här måste flyga innan pendeln vänder. Och när pendeln vänder, då är det bara en som står kvar och måste liksom rädda det här. Och så har liksom, beroende på hur mycket som finns kvar, så liksom preffaktiestrukturen, då ska liksom alla hämta sina pengar i det här fallande vattenfallet tills liksom någon som jag inte liksom bara satsat allt sitt liv med varumärke.
Jag tänkte du ska faktiskt få förklara det, men bara som jättekort ytterligare lite bakgrund då, för att det var intressant. Idén med Cake var ju väldigt ambitiös. Han det var dels för den här liksom, designen var ju ny, historien att han har ju landställt på Gotland tror jag. Och där köpte han massor med olika elmotorcyklar för att tyckte det var typ kul och latcha med dem. Och så såg han liksom att det fanns något behov för någon ny produkt som inte liksom såg ut som en vanlig cross utan som hade någon liksom, lite mer så här livsstilsattribut. Och så väljer han då en distributionsmodell där han ska gå direkt mot konsument, och det är liksom en sån här Tesla-historia. Det kan ju, alltså det är notoriskt svårt att bygga upp de kanalerna, och du ska köpa någonting på nätet för 50 000 spänn. Men får ju extremt mycket uppmärksamhet från den designen, och bara liksom så sent som för ett år sedan så var ju tongångarna i Cake väldigt positiva. Då hade de delvis frångått den här distributionsmodellen, för det var ju uppenbarligen supersvårt. De skrev monsteravtal med återförsäljare i Kina och Mexiko som var värda liksom typ mellan 5 och 10 miljarder under några års, på några års sikt då. Så att då tänkte man liksom att nu börjar ändå liksom klicka lite, nu börjar de hitta en bra modell för det här. Och sen behövde de då tydligen, ja det är inte lite pengar, men de behövde någon miljard här under 2023 för att liksom täppa till hålen och kunna fortsätta den här expansionen. Och det är det som inte har gått då. Och han säger själv då i lite kommentarer till olika medier att liksom, handlar dels om att intresset för klimatfrågan är liksom bortblåst. Så ingen vill liksom, ingen köper in i den storyn längre. Och kvar är då liksom vanliga liksom finansieringsklimatet, och det är inte heller så generöst. Men Alexis, det finns en del här. De har då tydligen 6 olika aktieslag. Och AMF ska jag säga äger ju typ nästan största ägare med 10% drygt av aktierna, sista kolla. Varför har man 6 aktieslag? Vad är liksom bakgrunden till att man ens har en sån modell, tror du?
Nej, men det är egentligen det börjar med och egentligen det som aktieslaget är ofta som man pratar om preferensaktier. Så låt säga att jag går in med en investering i Jakob AB. Och så säger jag, men du ska få 100 miljoner utav mig. Men och innan någon får pengar så ska jag först få mina 100. Och sen så delar vi på uppsidan. Och sen så kommer nästa in och säger, okej, nu ska vi investera 100 till. Ja, men först ska Jakob få sina pengar. Och sen vill jag ha mina pengar. Och sen så vill någon annan. Så som jag ser det då, om jag stoppar in, investerar i ett bolag och får en aktie för det, då ska vi alla vara på lika. Så att säga. Det är ingen som ska få poäng först, utan vi delar på rata på det som kommer. Och det var ju det som är problemet med de här preffarna. Det är helt plötsligt det är någon som den vill ha ut sina pengar först. Så du har ju olika incitament för vad som händer sen. Alltså i en nedgång, varför ska jag rädda det? För jag är ändå säker, jag ska ju få mina pengar. Och jag är med på uppsidan. Det är någon annan som måste stoppa. Så att det har varit ett sätt att göra det här. Varför har man då hamnat där? Det har varit mycket kopplat till värderingen. För värderingen blir vad den blir i slutändan. Alltså vad jag säger så här, om du får 100 utav mig och så per dag får jag 20 procent för det. Men det kan ju vara att jag egentligen får jävligt mycket mer sen, men det kan också vara att jag liksom, om det skiter sig, då hade jag ju faktiskt mer än 20% för att jag fick tillbaks alla 100, för det fanns bara 100. Det var jag som fick alltid, så det var som att jag ägde 100%. Ja. Och det är det som har varit det sjuka, och då har dessutom vissa på de här aktierna lagt på en ränta eller någon form av top-up. Att jag ska inte bara 100, utan vi kommer kapitalisera upp den med 5-7% eller det dubbla. Och då, för mig då som kommer från lånebranschen, det är ett lån. Då får man ju liksom kalla det för vad det är. Och då bara så här, varför har det blivit så? Jo, för att man då ska kunna blidka liksom, okej, vi riskar nu 100 miljoner, men vi är inte riktigt beredda. Det är lite för tidigt, för att om det går till helvete då riskar vi ju 100 miljoner som bara bortblåsta. Så att för att liksom säkerställa den nedsidan så gör vi det här liksom semi-aktieslaget. Många entreprenörer har kanske liksom antingen bara liksom för att de inte har haft alternativ eller kanske inte tänkt på den slutliga implikationen, så att nice, jag kör det här, jag fick in 100 miljoner och då låter det som att min värdering är jättehög, och så tar man det vidare. Det har fött ett beteende, och det är klart att när nästa investerare kommer in, då kommer inte den säga så här, nej, men jag är helt fine med att ha ett vanligt aktieslag. Varför ska jag det? För den första som kom in fick ju en preffaktie. Så det är mitt medskick till alla entreprenörer där ute som håller på med den här kapitaliseringen. Släpp aldrig in en preferensaktie i liksom aktieboken.
Men är det här ett amerikanskt fenomen? Eller för att Cake hade ju huvudsak svenska, tror jag, VC-bolag sånt som finansierade, förutom då AMF, som vi kommer till, tänker jag. Men är det så här det går till?
Det är precis så här det går till. Och det är ett, vad säger, ett i grund och botten, höll jag på att säga, allt kommer från USA från början. Men det är som ett VC-fenomen. Det är så de här VC-pengarna kommer in. Att det är oftast den så de är strukturerade. Jag skulle säga att det är mer, det är vanligare med den här typen av strukturer än vad det är att folk går in med stamaktier på liksom VC-spåret.
Men om man spolar fram då till den här situationen som uppstår efter sommar 2023, då har ju liksom Cake uppenbarligen ett stort och fint avtal, men man behöver pengar för att liksom finansiera sin rörelse. Mm. De har fortfarande backat till liksom ett par hundra miljoner om året. Mm. Om du går in i en ny kapitalrunda med den här aktieägarstrukturen, vad får det för konsekvenser?
Konsekvensen blir att om du tar de befintliga ägarna som kommer in, så kommer alla ha olika incitament. Det vill säga att det är inte som alla hade suttit med liksom stamaktier, så hade alla mötts vid samma bord och alla var lika. Alltså det står liksom samma uppsida, samma nedsida, och den enda som hade skilt då, jag äger 10%, du äger 5%, det är det som händer. I det här fallet är det så att då blir det mer vem har kommit in ur tidslinjeperspektiv. Det vill säga att den som kom in med den första aktieslaget kanske känna, men jag är lugn, jag får tillbaka mina pengar ändå. Alltså, så länge vi kan sälja det här till liksom, alltså, scrap value, så är jag fine. Så att jag behöver knappt dyka upp i de här mötena. Och den som kom in sist är så här, men för mig är det viktigast, för att jag är den som liksom, det ska trickla ner hela vägen. Och entreprenören, han eller hon sitter ju då allra längst ner. Så det jag menar, det blir implikation att det blir inte en joint venture i cap table, att nu löser vi det här. Och dessutom så blir det en ny ägare som kommer in, kommer ju aldrig gå med på så här, men jag kommer in här som räddaren i nöden, men jag kommer ställa mig längst bak i kön. det går inte heller. Ja, då måste man säga, wipa ut hela grejen så här, jag kommer in, men då är det helt nya aktieslag, och då hamnar man tyvärr i sådana situationer. Då kommer en finansiär som kanske är intresserad bara vänta på att så här, det är bättre att ni konkar det. Mm. Och så plockar jag upp konkursbot. Mm. Och så gör jag en ny plan med ägaren och alltså entreprenör.
Och det blev ju liksom olycka på olycka, om man tänker att det började med kanske med två aktieslag och så landar de på sex, och det blir ju inte bättre förutsättningar då för det gänget att ta in pengar. Och det finns något som heter broken cap table, och den kan gå sönder på olika sätt, att grundarna får för lite, eller en sån här då, att du bygger ett monster av struktur som gör att det blir i princip oinvesterbart. Och då tänker man att också i takt med klimatet började dippa, från att de tog in på toppen till att det blev bara värre och värre och värre, så var det liksom sju olyckor på varandra, känns det som sådär. Så att det är tufft.
Och det är onödigt att picka finger, men liksom är det, jag antar att man liksom bolagsgrundaren och VC-firmorna har väl delat ansvar här. Alltså en part har ju liksom accepterat den här ordningen, den annan har liksom förespråkat den.
Mm, absolut, det tror jag. Sen kan man nog fundera på hur pass, och tillbaka till vem som är ansvar, hur pass tydlig har ju varit med att så här ser faktiskt finansiella instrumentet ut. Det tror jag som har kanske varit dålig rådgivning, och det ligger på så fall på entreprenörerna, inte peka ut någon, att liksom verkligen fundera på och liksom ta rätt rådgivning, veta vad jag går in på. Och i vissa fall makes sense, kanske det är värt det. Och det är klart att det var ett helt annat klimat. Alltså det är lätt att vara efterklok, men liksom snabbheten på räntehöjningar, det gick ju ner väldigt snabbt, och det var det som man inte riktigt hängde med på. Och det här aktieslaget och de här strukturerna, det är sådana här uppsidestruktur. Det funkar ju så länge liksom allting bara går åt rätt håll, då är alla fine med det. Men, och det är ingen som vill vara tråkmånsen i ett sånt här scenario och börja prata om, ja men tänk, det kanske inte riktigt går som vill. Vad händer då? Och det är där jag menar, att man, för det är precis det som de som går in med de här aktieslagen har tänkt på. Vad händer om det går åt helvete? Mm. Jo, jag får tillbaka mina pengar. Mm. Och det är det som kanske entreprenörerna också måste tänka på. Ja, jag tror på den här planen, men det finns ju faktiskt ett downside scenario där det här inte går väl. Vad innebär det här för mig? Och då kanske man lätt tänker så här, det finns ju både pengar som du har stoppat in, men sen finns det blod, svett, tårar, utebliven insikt. What's left for me? Om du har liksom kämpat i 5 år, försakat familj, du, och alla andra kom därifrån ut med pengarna. Det är liksom, jag tror att det hoppas jag har ändrat i synsättet framåt, att man tänker mer på att okej, ett, hur bygger vi bolag? Där jag tror liksom de stora medskicken man får med sig, det är inte bara tillväxt, utan vi måste bygga starka bolag. Alltså resilience kommer vara superviktigt. Och där liksom är ju profitability en superviktig grej för resilience, men liksom är hållbar. Och sen våga tänka lite längre tidsperioder, och sen har man lärt sig att få med sig partners där alla har samma incitament.
Exakt, och jag tror också om man vänder på det ur grunda perspektivet, så de valde ju sin bana då på toppen av den här cykeln där det var väldigt lätt att få in pengar, och sen så har man valt sin bana, så är det ganska svårt att justera den i efterhand, för att när de står där med, jag vet inte hur många anställda de hade, men ganska många anställda, mycket at stake, och så står du där och får ett bud av en VC där du går från aktieslag 3-4. Det är inte så mycket att liksom, det behövde nog bli så liksom, för att de ville fortsätta såklart, och liksom, det var så mycket at stake, så att till slut så blev det en snöboll som bara växte, så att de gick från liksom 2-3 till 3-4, alltså till slut så bara ja, vad ska vi göra, vi kan ju inte bara dra i pluggen och så då fallerar ju allt liksom.
Men kan man tänka sig nu att, för nu är ett konkursförfarande, är det rimligt att tro att liksom de största ägarna kan liksom plocka tillbaka bolaget och ha med ytterbornfamiljen ändå, att man kan fortsätta på andra sidan? För man har, varumärket finns ju kvar, avtalen finns väl där i intentionen åtminstone, så att säga.
Absolut, det tror jag. Och det tror jag vi har sett flera exempel på, både ut konkursförfarande har det hänt att folk bara stått och väntat och sen bara wipar ut det, och det är väl kanske lite väl hårt, man kanske inte vill. Sen finns det ju case där vi har sett att liksom andra investerare har gått till grunden och sagt så här: ni kan bara göra matten här, alla de här aktieslagen ni har, ni kommer spendera resten av er liv att försöka liksom köra fundraising för att ens vara liksom in the money, det går inte. Eller så går ni med oss, vi kommer slakta värderingen, men vi kommer ge ett incitamentsprogram och ett ägande som gör att ni är mycket bättre off, och framförallt det som är viktigast, vi kommer bygga det bolag som ni en gång drömde om. Och liksom, då kommer liksom nästa investerare in och tar med sig grundarna och hjälper dem, och då sen får man se hur pass illa det blev för de initiala, men då blir det så här, det är det här budet vi kommer lägga på det, är ni med oss? Så att jag tror vi kommer se en del sån här ombalanseringar, vilket bara tycker är sunt.
Okej, en sista del av det här. AMF, finns det två ingångar på det, tycker jag. En ingång är, varför är inte en så stor och stark och långsiktig ägare med och liksom räddar det här? Andra vinkeln är typ, vad gjorde AMF där till att börja med?
Ja, det är väl ett barn av sin tid, tänker jag, att de rycktes med i den här guld, den här eran som var liksom att alla måste in, och det går bara upp. Och sen är det väl en baksmälla på det. De vaknar upp och så kanske styrelsen säger, men vänta, var ska vi fortsätta finansiera det här projektet som vi gick in med när vi var lite medryckta av allt det här som hände? För att man får ändå, det är ju ganska klassiskt, jag kan inte AMF, men jag tänker mig att de är ganska traditionella och liksom de har sin investeringsstrategi, så gjorde de en liten avvikelse från den då, och så får de backa tillbaks och inse att det här var inte det vi är bäst på, för att det är någonting helt annat än att investera i fastigheter eller räntepapper.
Och det är ju inte alla finansiärer, jag skulle säga faktiskt ganska få, som är vad man kallar för lead investor, alltså någon som gärna tar lead på en investeringsrunda, som gör analysen, som är beredd att göra jobbet, för det kan ju bli rätt mycket jobb. Och då är det ju ganska mycket AMF, skulle jag säga, liksom med en follow-on. De har liksom tagit rygg på andra och tagit rygg på det att, nej, men vi kommer komma in med de här pengarna, och vi räknar också med att de får in ytterligare pengar där någon tar lead, och då i nästa runda så följer vi med. Så vi har stoppat in pengar, men vi är alltid piggybackar, kanske låter värre än vad det är. Och därför tror jag liksom det är en falsk trygghet när man tror att man får ett sånt här varumärke, alltså AMF, det är hur mycket pengar som helst. Det är klart att de kommer stoppa in pengar, men det är inte deras investeringsmodell. Plus, precis som du nämnde, den hela politiska delen, ska de ens vara där från första början? Det kan man säga, det är väl bättre att de investerar i investerare som gör den delen. Alltså det blev den här lätta så här co-invest, att man flyttade, körde in liksom i som ytterfilen och skulle med där. Så, nej, men vårt jobb är att allokera enorma summor pengar i olika finansiärer som sen gör det här jobbet. Och vi kommer allokera, vi vill ha lite VC, vi vill ha lite mer traditionell buyout och sen som så här fastighet. Så här. Det tror jag också, och det tror jag mer bara... Men som sagt, alla företag är ju en summa av ett antal personer, individer som vill någonting. Och till slut så är det liksom, det var eran. Man skulle göra det och det är, liksom, det är tråkigt att stå vid sidan av. jag tror faktiskt att det var så. Så att frågan nog blir ju så här, hur länge blir den? Vad är implikationen för kapitalanskaffning längre fram? Hur länge kommer det dröja innan det här. Vad blir implikationerna utifrån deras investeringsmandat? Kommer de tajta till det ännu mer? Så jag tror liksom ett bara medskick till entreprenörer och andra, så här, fundera på, även ifall det är tungt varumärke och stor investerare, fundera på vad har de faktiskt för roll i det här? Och sen är det faktiskt en grej som man ska ha med sig. Det är som nu med risk för att låta som en gambler, vilket det inte är. Men alla har liksom någon max limit när du sitter liksom på pokerbordet, så vill du inte helt speltorsk. Du bara säger, men jag kommer liksom, I need to walk away vid ett certain level. Och det var ganska många som sa, men nu har jag redan stoppat in de här pengarna, för det är ju rätt mycket pengar som har stoppat in i ganska många bolag som har försvunnit. Men till slut inser frågan så här, vet du vad, jag kommer behöva stoppa in 200 till eller 100 till, och jag har inte med mig de andra för att rädda de första 300. Är det lika bra att skippa de här 300 och inte skicka in de här 200? Så att man måste bara, when is enough enough? Och den, och det är ju alltid den här farliga tidslinjen, och det är det som har varit, kom väldigt nära snabbt under räntehöjningen, att folk bara så här, där många kanske tänkte, men vadå, de har ju stoppat in 500 miljoner i det här bolaget, it will not fail.
När ska man gå från festen?
Precis.
Okej, hörni, vi lämnar Kate nu, väldigt intressant ämne, men vi ska prata lite om AI också och sök efter det här. Erik, du och jag sprang på varandra efter sommaren, och du berättade lite om din nya firma Zopiac, och du sa två grejer som verkligen liksom satte sig i huvudet på mig. Dels då att man förväntar sig att 90% av allt innehåll på nätet kommer vara AI-genererat inom vadå, 2-3 år.
2026.
Ja, 90%. Mm. Det är svårt att ta in när man tänker på mycket som finns på nätet redan då. Och den andra grejen var att AI då verkar vara på god väg att liksom utmana det traditionella sökbeteendet. Och det här liksom låter ju på ytan som en ganska ointressant och trist grej som är svår liksom att greppa. Men man får ju ändå känslan, eller jag fick det från dig, att det kan få rätt stora konsekvenser. Och om man bara tar det här i turordning då. När man säger att allt innehåll, eller 90%, kommer vara AI-genererat. Alltså, vad menar man med det?
Ja, men det innebär egentligen att av det innehåll som läggs ut på nätet så kommer en väldigt stor majoritet vara genererat av en AI.
Generativa
AI, exakt. Så det kom ju från Europol som gjorde en rapport om deepfakes. Så att det var liksom den vinkeln de hade. För att det här får ju andra konsekvenser på politik, på alltså, you name it, så kommer det få enorma konsekvenser.
Och det är liksom det här, vi snackar video, vi snackar ljud, vi snackar text, alla liksom medieslag.
Video är nästan ännu läskigare om du tänker på politik och påverkan där, och liksom, vem är avsändaren av det här? Är det verkligen den här personen som ser ut att vara? För nu har deepfakes kommit till en sån nivå att det är liksom, wow, det är ganska svårt att utskilja om det här var om det här är en riktig video. Så. Samma sak med bilder, där händer det också väldigt mycket, så att.
Och med risk för att hoppa i detaljen i rapporten, när de säger då 90%, är det både liksom AI alternations of existing content, för så jag menar att det finns ju ett antal grejer som någon har bara gått in och pillat lite på, för allt det där blir som där deepfakes, det blir svårt. Jag vill ju tro att AI och den här, när vi säger 90%, så förhoppningsvis så kommer vi som människor förstå att så här, ja, men jag, Alexis, kan skapa det här contentet med ganska enkla verktyg. Då kan någon ganska sofistikerad göra det också. Alltså får du liksom en bättre medvetenhet i liksom deepfakes, eller vad?
Jo, men exakt. Och sen så det är ju så att det är inte binärt egentligen, som du säger, att det här är AI-content och det här är inte AI-content. Det handlar mer om att AI-baserade verktyg kommer liksom mycket förändra hur vi skapar innehåll. Så att det är inte så att du trycker på en knapp och så spottar AI ut en artikel, utan när du ger de här verktygen till folk inom marketing eller copywriters, så blir ju de mycket mer effektiva. Så att det blir ett arbetsverktyg. Så att det är liksom olika sidor av det.
Och sen var det den andra biten då, som jag tyckte var så jäkla intressant. Och det handlade om sökbeteendet. Alltså, man var bara börja den här änden. Idag så använder ju alla typ Google när man startar typ en kundresa, eller väldigt många i alla fall. Hur viktig är liksom den här trafiken från sökmotorerna för bara typ företag?
Nej, men det är ju olika i olika branscher såklart, beroende på vilken go-to-market-modell du har, men för vissa bolag, så e-handel till exempel, så är det ju liksom 90 90-någonting procent om man inkluderar Google Shopping. Så att det är ju liksom en vital del av en kundanskaffning för de flesta bolag, skulle jag säga. Alltså om du inte har en, liksom en säljbaserad modell, där är också viktigt. Men allt det här, det grundar sig egentligen i att när ChatGPT kom så vaknade ju världen upp till generativ AI. Mm. Och det är ju ett annat sätt att interagera med information. Så att det är ju på många sätt ett bättre sätt att interagera med information. Så att om du jämför då att fråga ChatGPT någonting, så då får du ett svar. Och i många fall så är det rätt svar. Ibland kan den hallucinera, så det finns lite barnsjukdomar. Men ofta om det är rätt svar så är det ju en mycket bättre upplevelse än om du googlar någonting och ska klicka igenom då 10 länkar för att hitta ditt svar, och det är inte alltid rätt, inte riktigt rätt liksom för det du frågar efter. Så att när ChatGPT kom och liksom användarantalet exploderade, så var ju hypotesen då att ChatGPT kommer ta mycket marknad från Google. Mm. Och att användarna kommer då flytta över dit, för att det är en bättre upplevelse än att googla. Sen finns det vissa problem med ChatGPT, och det är att GPT-4 Turbo då, den senaste modellen, är tränad till april 2023. Och sen finns det en cut-off, det vill säga den har inte information efter det, men nu har de sen dess då adderat på browsing så att den kan ta in färskare information. Mm. Men det som hände var att de planade ut någonstans kring 100 miljoner aktiva i månaden. Så att de har liksom hittat sin nischmålgrupp som är ganska stor. 100 miljoner är ju inte fy skam, men 99% är fortfarande kvar hos Google, för att de sitter ju på användarna, det är ett invant beteende. Mm. Så då riktades ju istället alla ögon på Google. Så här, vad ska Google göra? För att de kan ju inte halka efter här, och det finns en risk att det kommer en konkurrent nummer 3 som inte känner till, som då istället vinner det här racet. Så att Google fick ju panik, även om de har alltid varit bra på AI, så att de uppfann ju transformer-tekniken som låg grund för stora språkmodeller som GPT. Men på sistone så har de liksom halkat efter lite grann, framförallt i den generativa dimensionen. Och då finns det ju ett par liksom considerations för Google. Så att 80% av Googles intäkter kommer från Google Ads, alltså annonser som du ser. Mm. Så det är så här, första problemet. Okej, vi kan ju inte bara ge svar, för att då tappar vi 80% av våra intäkter, och Google har ett gäng aktieägare då som inte kommer tycka att det där är okej. Och nummer två är 25% av alla sökningar på internet varje år är nya. Det finns alltså ett stort behov av nytt content. Så att vad händer om du har ett chattinterface och du får ett svar tillbaks utan en källa? Jo, incitamentet för företag och sådana som skriver innehåll kommer att försvinna för att skapa innehåll. För att incitamentet idag är att du skriver en artikel och du får besökare till din sajt, du får liksom impressions på den artikeln och som sen konverterar till kunder. Så att det är liksom den här dynamiken och maktbalansen som finns idag mellan de som skapar content och Google.
Ja, men hela SEO-branschen bygger på det, att du ska liksom ha så bra innehåll som möjligt så att du får så mycket organisk trafik som möjligt via sökmotorerna.
Ja, exakt. Ja. Så då, där har de också en dimension att de måste fortsätta hitta ett incitament för folk att skapa nytt content, för annars finns ju ingenting att träna de här språkmodellerna på heller. För att det är liksom, AI kan ju veta mycket, men du måste ju ha någon input till språkmodellerna. Så då kom de ut då med, för ett gäng, jag tror det var i höstas, med det de kallar Search Generative Experience, som då är en kombination av ChatGPT och Google idag. Och det kan man säga att de aggregerar det de tycker är relevant från topp 3, topp 5 upp i ett annan typ av, du får ett, liksom ett svar tillbaka som är mycket mer relevant, och de kommer också citera då de tre bästa som de tog det här svaret från, så att då har de fortfarande då kvar instrumentet, så att om du skapar någonting, något innehåll, så kan du faktiskt hamna i en sökning. Och de hade också med ads i någon dimension där, så då har de liksom lyckats hitta en mellanväg mellan det där. Sen så det där var ju höstas, och sen dess har det inte hänt så mycket än. Det är fortfarande i testing, men som sagt, de har lite resa och kommer ikapp. De släppte sin Gemini-modell här som liksom är ett steg framåt, men fortfarande jämförbarheten är typ GPT-3.5 som är OpenAI:s modell som kom ut för 2 år sedan, tror jag. Mm. Så att de är liksom 2 år efter. Så de har en stor resa att liksom, den ska bli lika bra.
Men hjälp mig att sammanfatta. Om man tänker sig att du behöver veta hur många som bor i Ungern. Jag googlade i morse exempelvis. Mm. Då använder jag Google och så kommer det sökresultat, så klickar jag på något så läser jag att det bor 10 miljoner pers där.
Mm.
Det kan ju AI göra förmodligen mycket bättre och mycket snabbare. Så om folk, är liksom grejen här att om folk vänjer sig vid att använda typ en AI-tjänst, man bara ställer frågan, får svaret, då får du inte de här 10 länkarna som man är van vid, och du får inte heller de sponsrade länkarna.
Nej.
Och då får Google inga intäkter, och företagen som finns i de här 10 första svaren får ingen trafik.
Så är det.
Okej. Men
panik känns det. Okay. Ja, men det blir viktiga frågan. Vad är omställningen? Hur då, om man tar liksom marknadsförarperspektivet, hur kommer du in i det contentet på?
Exakt, och det är det som är lite spännande, för att det finns lite olika teorier, men min teori är att Google har liksom förfinat sina algoritmer i hur länge de har funnits, 20 år. Så jag tror inte att de kommer, jag tror att samma dynamik kommer gälla för det AI-genererade innehållets aggregering som gäller idag. Det vill säga hur Google bedömer då att ett innehåll är mer relevant än ett annat. Och det finns ett gäng principer som liksom, vem är bäst lämpad att prata om det här? Om DBT, ja, men det är företagslån och så. Det är ni mest lämpad för att prata om det, för att det finns vissa signaler som säger att ja, men ni är ute i media, ni pratar om det här. Liksom det, sånt som stärker er auktoritet inom det här ämnet. De tror jag kommer vara orubbade. Men det kommer göra att alla de här resultat 5, 6, 7, 8, 9, 10 som idag driver en hel del trafik för bolag, de kommer dö. Så att det är liksom go big or go home. Så att, också om man tar då in i mixen att 90% av allt innehåll kommer vara AI-genererat, apropå din poäng Jakob, så det finns ju mycket innehåll på internet idag som är mediokert liksom. Så att det kommer ju bara bli amplified av det. Men det kommer ju sållas ut då. Så att innehållet behöver, i min positiva framtidsförhoppning, så kommer innehållet behöva bli bättre för att kunna platsa i den aggregerade världen så att säga.
Aha, okej. Okay. Så att du menar att kvalitet, om du satsar på kvalitet, då kommer du kunna vara kvar här lite topp tre och finnas kvar i medvetandet hos Google och konsumenterna.
Exakt.
Men det är okej.
Okay. Hoppas jag. Sen vet jag, alltså, det här är killgissningen.
För det blir ju jäkligt intressant utifrån ett perspektiv David och Goliat. Alltså så här, vi som ändå sen tillbaka som vill säga företagsfinansiering, också små och medelstora företag som man älskar. Vad är deras chanser då? Låt säga att du har en firma som är i samma segment som en så här gigant som har en helt annan budget för det här. Säger vi det egentligen att de här SME eller SMB som du sa innan, de kommer inte ha en chans att synas på...
Tvärtom. Ja. För det finns liksom en silver lining för SMBs i det här, och det är att 70% av alla sökningar på Google är det som kallas long tail. Det vill säga att det är sökningar som är mindre i volym och väldigt nischade ofta. Så att du är liksom ute efter någonting väldigt specifikt. 80% av alla sökningar på Google har ingen annonsering idag. Mm. Så att med det in mind, det finns extremt mycket sökintention som inte är liksom matchad med en avsändare av ett innehåll. Och tidigare så har inte det här varit möjligt då, för att om det kostar liksom going rate för en artikel hos en frilansare är $100. Så om du hade gått på Upwork och hittat någon och skriva en artikel för liksom 10 000 sökord som alla är små men aggregerar upp till en summa, det hade inte varit ekonomiskt, det finns liksom ingen ROI i att göra det. Men med AI så är det silver lining, att helt plötsligt kan du göra det som är vårt verktyg, det är det vi gör, så att vi hjälper dig att använda AI för att analysera vad folk söker på mycket större skala än om du hade själv suttit och knappat in keyword 1, 2, 3, så att vi gör den analysen åt dig och sen hjälper vi dig att skapa det innehållet som matchar. Så att återigen, en positiv framtidsförhoppning är ju att liksom helt plötsligt så kan vi få mer relevans i liksom, om du söker, för ofta är det så idag, om du googlar så är det såhär, nja, det var inte riktigt det jag var ute efter, liksom det var typ men inte riktigt rätt och såhär. Så att det här öppnar upp en möjlighet för att vi kan liksom bättre matcha sökbeteende med nytt innehåll.
Men annars tänker man, tänker också att det borde kunna bli liksom ett race to the bottom här, där, ja, men liksom där företag nu publicerar 100 miljoner nya artiklar på min sajt som är AI-genererad bara för att liksom, lite panikartat att komma upp i sökresultaten.
Så kan det ju bli, och jag tror att det var ju liksom hypotesen när ChatGPT kom, att nu kommer Google börja straffa AI-content, och AI-content kommer inte liksom rankas upp i samma motsvarighet, och så har det inte blivit, för att, och de gick ut i typ ett år sedan och sa att vi bryr oss inte hur AI, eller hur ni skapar innehållet, om din AI eller människa. Så då kan man ju undra, varför sa de så? Och det är ju för att de kan inte bedöma. Så att AI, generativ AI, har kommit till en punkt där du kan inte på ett sätt som gör att du inte får false positives, det vill säga att ett mänskligt content blir taggat som AI, du kan inte avgöra det längre. Så de måste liksom, okej, det här
är... Som du säger, det är ju inte svart eller vitt. Alltså många använder det här verktyget, alltså kanske write a rough draft, alltså kommer 80-90% och sen så jobbar du sista. Så det tog liksom, ja, hade det bara varit att sen press play, riktigt så här chat GPT skickar ut massa artiklar. Men jag liksom, superintressant, och har liksom fantastiska förhoppningar på det, för man vet ju själv, precis som du var inne på, rätt irriterad med de här. Det är ju ett irriterande landskap, Google, tycker jag, när man är inne där, att det är så här massa länkar, någon försöker jaga en hit och dit. Det är precis som du säger, jag måste fortfarande landa själv mycket i som min egen analys av de här, för liksom bits and pieces, man lägger ett pussel. Och sen är väl en stor grej som du var inne på i början, alltså tidsrelevansen i ChatGPT nu. Alltså de har ju sin blockar, att det blir som inte up to date, men använda upplevelseperspektiv, så är enormt mycket fram emot den världsbild som du drömmer om eller så.
Och det är ju bara en tidsfråga egentligen. Alltså det finns redan, det finns någonting som heter Perplexity, som är, man kan säga att de gör en kombination av GPT och Google, så att de har en, liksom en AI-agent som googlar åt dig, och så tar de då topp 10, aggregerar upp det och sen ger tillbaka ett svar. Så att de har faktiskt fått väldigt bra, en ganska hype kring det här. Jag tror att Google kommer äta upp det de gör på längre sikt, men det är ju ganska tveklöst att det här är framtiden, för att plain and simple, det är en bättre upplevelse. Varje gång min 8-årige son liksom pratar med vår Google Home, så det är ju ganska så här tafflig upplevelse, för han vill veta någonting, och då så får han så här, på webbplatsen bla bla bla, så får man en lång, men det var inte det han frågade efter. Så gör man samma med ChatGPT, då får han svaret. Så man längtar ju lite grann till den världen där de här två möts.
Sen är väl, det spekuleras ju i att den kanske största förloraren är ju mediebolagen som lever, som är helt beroende av trafiken från Google.
Och det här är ju en jättestor fråga. Även AI copyright är ju liksom en het potatis. New York Times stämde ju OpenAI, och det där är liksom en intressant dynamik som... På ena sidan så har ju mediebolagen som har liksom affärsmodeller som har packat ihop. Annonsmarknaden går ner, det är svårare att tjäna pengar. Subscription-modeller, ja, de funkar, men liksom de täcker kanske inte upp riktigt för det tappet som finns nu när annonsmarknaden har dött. Så det finns ju de som spekulerar i att de här OpenAI och liksom den infrastrukturbolagen för språkmodellerna kommer, de kanske ska köpa publishers. Så att de, för att på något sätt så måste ju den här dynamiken lösa sig. Alltså journalister måste få betalt, och de kan ju inte bara sno allt content på internet för att träna sina modeller, för de tjänar ju pengar på det här.
Men det har de redan gjort, antar jag, i smyg då?
Ja, det har de ju. De har ju tränat sin, och det har ju New York Times stämning, så visar de ju då, här är en artikel från New York Times som vi fick återupprepad av ChatGPT. Så att de har ju liksom starka bevis då för att de har gjort det, vilket de har. De har ju sagt liksom, de har tränat sin modell på x antal procent av allt innehåll på internet, och vem skriver bäst innehåll på internet? Ja, inte är det Steve som har en blogg om och liksom inredning. Det är ju liksom tung journalistik, New York Times, Forbes,
intressant. Det blir som när Storytel köpte Norstedts.
Ja.
Du måste köpa contenten och sen är du kanalen. Det är ju
exakt.
Superintressant.
Även i vår lilla värld så kommer det ju väldigt, väldigt realistiska röstkloningstjänster. De är inte riktigt målen, men man kan ju tänka sig att med den här utvecklingstakten så är det inte så himla många år bort att du kan göra det, helt enkelt. Och då blir det så här, vägskälet för sådana som mig då kanske blir så här, okej, ska vi ska vi lägga tid på att bjuda in folk till en studio, ha långa intressanta samtal och klippa det och hålla på, eller ska jag klona min röst och släppa liksom 14 avsnitt om dagen?
Ja, och då man blir också lite mörkrädd när man tänker på AI-säljare. Som det är ganska mörkt att tänka att låneförmedlarna här på stan kommer liksom dupliceras med x antal AI-agenter som ringer samtal åt dig. Men jag tror i USA så förbjöd de precis, eller de försöker förbjuda AI-agenter som gör samtal. För att det kommer ju bara spåra ur. Det vet man ju.
Och livsfara, det är ju många, det här med liksom falska kidnappningar när de liksom duplicerar barns röster som ringer hem till sina föräldrar, hej kidnappar, skicka pengar, många då, eller inte många, men som ändå lär sina barn kodord för att komma det. Men för att ge dig lite hopp, Jakob, jag tror just din bransch är en sån här där man tänker man vill ha det mänskliga, autentiska, eller bara tänker som min egen användarupplevelse, som jag ska lyssna på en podd, sitta och lyssna på en robot, alltså det är just den här the storytelling. Jag är en stor fan och tror att det som är intressant med generativ AI, det är ju den här kombinationen människa-teknik. Vad det kan göra att vi blir 10 gånger bättre. Att du kan effektivisera ditt jobb som gör att du faktiskt kan ha 10 gånger fler poddar men med fler människor, för att du hinner effektivisera allting annat. Du slipper klippa, du slipper allting. Men det som är liksom det här perfekta värdeskapandet, det du vill ha, det är där du ska lägga din tid.
Okej, hörni, klockan har hunnit bli mycket. Vi måste avsluta. Du är på väg någonstans, Alexis. Men det här var ju jätteintressant, tycker jag. Och lärorikt. Och lite hisnande också. Men tack för att du kom hit, bara två.
Stort tack för att du kom. Jag
kan säga till lyssnarna också att det kommer en liten bonusintervju med Jens Nylander här i helgen eller efter helgen. Det är då entreprenören som skapade Automile och som nu håller på att liksom rulla upp världens härva i svenska myndigheter. Han har laddat ner 39,2 miljoner leverantörsfakturor till svenska fakturor som man då håller på att analysera med hjälp av AI. Och han sitter i Hudiksvall och bloggar om det här, vilket är extremt fascinerande, måste jag säga. Så att jag träffade honom förra veckan, eller nu i veckan, och det kommer då i dagarna en liten intervju med honom.
Fantastiskt kall när man gör sådana här grejer. Det är som har gått från att bygga MP3-spelare, Automile, och sen bara, nej, nu ska jag använda all min kraft till ett lite mer, så inte höga syfte, men
annars är vi tillbaka med vecka precis som vanligt, och som sagt, kom ihåg vår lilla deal då, betygsätt podden, följ podden i poddspelaren, och vill inte det så får ni gärna gå in och betala för podden, det gör man på monopol.se. men vi hörs om en vecka, ha det bra, hej då.